Låt oss be. Tack Jesus för att du talar till oss genom ditt ord. Tack att vi har Bibeln och alla de här texterna som är gamla. Ibland kanske inte så enkla att förstå. Men du har gett oss vägledning. Du har gett oss något gripbart att hålla fast i. Och du talar kraftfullt genom ditt ord. Och vi ber att du ska göra det idag genom mina ofullkomliga tankar. Jag ber att du ska trösta dem av oss som behöver tröstas här. Jag ber att du ska skaka om dem av oss som behöver skakas om. Och mest av allt så ber jag att du ska, det ska på djupet bli klart vem du är. Vi ber så i ditt namn. Amen. Jag tror jag för ofta säger att en bibeltext är min favorittext. Så det blir lite så här, vargen kommer, allt är favorittexter till slut. Det förlorar lite sin liksom styrka de där orden. Men det här är faktiskt en sån här spännande, dramatisk och fantastisk berättelse som vi ska få läsa nu. Om Lazarus. Hur Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och vi kastas in i texten, mitt i den. Jesus har precis mött Marta och haft en liksom dialog och en utväxling med henne. Och nu kommer vi till Jesu möte med Maria. Och vi läser från vers 28. Sedan gick hon, alltså Marta, hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Herre, om du hade varit här. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följde med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sade: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sade judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sade: Kunde inte han som öppnade ögon på de blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sade då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Så sa Jesus till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att det ska tro att du har sänt mig. Sedan ropar han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och man kan nästan ta på spänningen i luften här. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då åt honom: Gör honom fri och låt honom gå. Vad gör Jesus när död i någon form drabbar dig och mig? Vad gör Jesus då? Dagen före min mammas 65-årsdag, och jag ska säga att det här är över 10 år sedan om någon undrar det, så frontalkrockade hon och pappa med 2 unga killar. Mamma och pappa körde runt 80, och de här grabbarna, som det framgick senare att de hade 3 promille i blodet, körde troligen betydligt snabbare. Så ringde pappa rejält omtumlad och berättade vad som hade hänt. Och eftersom olyckan inte hade skett särskilt långt från där mina föräldrar bor utanför Norrköping, och jag, min syster och min fru var där och väntade på dem, för vi skulle fira min mamma, så kunde vi ta oss ut då till den här olycksplatsen. Och när vi kommer där till den här landsvägen, det är mörkt. Och på avstånd ser man hur liksom räddningstjänsten har satt upp såna här gigantiska strålkastare. Brandbilar, ambulanser och räddningstjänsten jobbar så där metodiskt och professionellt och imponerande som de kan göra. Grabbarnas bil var totalt mosad, och när vi kom dit höll de på att liksom såga ut killarna ur bilen. Lite längre bort så att föräldrarna omtumlade vid vägkanten. Och så först så blir det ju att man tittar på dem och kollar hur mår ni, vad händer, vad är det som har hänt? Man pratar, växlar några ord. Och sen ser jag bilen totalt mosad där fronten. Och det ska de väl nya bilar bli förstås. Men det är skrämmande att se de där bilarna och en bra bit ut på gärdet. Vilka enorma krafter som hade satts i liksom verket där. Och det var som att det liksom doftade död där på den där platsen. Och lite senare så fick vi veta sen att en av killarna i den här bilen, unga killarna, strök med. Mamma fick opereras för inre blödningar och pappa bröt armbågen och fick en komprimerad kota i ryggraden. Idag mår de bra för att vara i den ålder de är nu. Men det där hade kunnat gått riktigt illa. Och jag hade varit på många begravningar innan det här skedde. Jag hade besökt människor på sjukhus. Jag hade själv varit sjuk på lite olika sätt. Men det här var första gången i livet som döden på allvar rubbade min tillvaro. För döden är existentiell. Den hotar inte bara våra fysiska liv eller liksom att vår kroppar på något sätt slocknar, utan den skakar också om vår tillvaro på olika sätt. Har döden skakat om dig? Kanske känner du någon som har fått cancer. Kanske har du haft cancer själv. Kanske känner du någon som kämpar hårt med psykisk ohälsa eller själv har problem med det. Kanske känner du någon som har drabbats av en allvarlig sjukdom, eller kanske har du själv en allvarlig sjukdom. Är du i den åldern när döden väntar runt hörnet och du kan räkna nästan på handen hur många år du har kvar? Frågan är då, vem är Jesus och vad kan han göra i vår situation av död och smärta? Vem är Jesus och vad kan han göra åt döden? Och det första den här texten lär oss om det, vad kan Jesus göra när döden drabbar dig och mig? Jo, det är att Jesus är hos oss. Och inte bara det, han sörjer med oss. För i den här texten som vi precis har läst så kommer Jesus, men Lazarus har ju redan hunnit dö. Och Maria möter Jesus. Och sen står det här lite märkliga som, ja, som bibeltolkare har förbryllats lite över. Det står så här: när Jesus såg hur hon, Maria alltså, grät och hur judarna som hade följt henne också grät, blev han upprörd och skakade i sitt inre. Och så vidare. Jesus föll i gråt, och i texten tolkas det som att han höll av Lazarus väldigt mycket. Och det verkar som att Jesus gråter av två anledningar här. Han grät när han såg Maria gråta, och han föll i gråt över att Lazarus var död. Han sörjer Lazarus med Maria. Och budskapet till oss, tänker jag, det är det här: när döden gör sig påmind i våra liv, till och med när döden trasar sönder vårt liv, så sörj. Jesus gråter med dig. Sörj. Jesus sörjer med dig. Och ofta efter himmelsfärden, när Jesus har gått tillbaka till Fadern, så kommer Jesus till oss idag genom kyrkan, genom våra bröder och systrar. Men vi kan också fråga oss, eller det kan kännas så här, att är sorg inte lite skamligt? Är inte tårar ett tecken på en slags svag tro? Nej. Jesus gråter i den här texten av en anledning. Och det står ju inte exakt varför, men man kan nästan ana att det är någonting i stil med detta. Nedtryckt sorg kommer förr eller senare till ytan som maktlöshet, meningslöshet och social isolering. Ibland så brukar man säga att nedfryst sorg kommer upp som depression. Jag vet inte om det kanske stämmer i alla lägen, men det ligger någonting i det. Och vad händer då? Vi börjar vägra det goda som Gud vill ge oss, eller vi kan göra det. Och trust me, I know. Du har säkert också testat på det om du har levt ett tag. Vad händer då? Då är det ju som att död föder mer död. Nu är det visserligen sant att döden å ena sidan är en naturlig del av att vara människa. Och de första människorna, de var dödliga och tog emot livet som en gåva från Gud där i Edens lustgård. Men de övergav Gud, och då gjorde Gud motstånd mot detta uppror genom att inte låta dem dö direkt, så att det goda och det fina skulle utplånas. Men Gud satte också en gräns för ondskans härjande genom att göra deras liv tidsbegränsade. Ondskan fick inte hålla på hur länge, och Gud ville skydda det goda. Så å andra sidan är därför döden också en onaturligt tragisk, eller en del av det onda i vår tillvaro. Och en sak som är väldigt tragisk med döden, det är att den kan göra att vi ser både Gud och människor som en hot mot vår existens. Och på många subtila sätt börja vägra de goda gåvor som ges oss. Så sorg helar. Sorg hjälper oss att hantera det som går sönder. Och sorg är därför en del av att stoppa dödens onda spiral. Och nu ska vi komma ihåg att sorg inte är samma sak som att tycka synd om sig själv. Om du är som jag, så har du någon gång hamnat i det läget. Sorg öppnar oss för Jesus och för andra människors tröst. Men självömkan stänger oss och stänger ute hjälpen som vi behöver. Så först då, vad gör Jesus när vi drabbas av döden? Jo, han är med oss och sörjer med oss över det som går sönder och det som är trasigt. Det andra han gör i den här texten, det är att han manar oss till tro. Han liksom vill väcka och få vår tro att växa mitt i det här. Och märkte du när vi läste texten hur mycket det talas om tro, åtminstone på slutet där? Man kan ju fråga sig, vad är det då Jesus är ute efter? Är tro motsatsen till sorg? Skärp till er nu och tro bara. Nej, vi har ju precis sett att Jesus sörjer med Maria över Lazarus. Poängen är snarare detta, tror jag. Vi ska sörja. Vi behöver sörja. Sorg är ett motstånd mot ondskan. Men vi ska inte sörja som om vi saknar hopp. Som om allting var ute med oss. Och när Maria kommer till Jesus, eller snarare när Jesus kommer till Maria på något sätt, så reagerar hon med samma starka tro som sin syster har gjort tidigare i den här texten. Hon säger: Herre, om du hade varit här med min bror, om du hade varit här hade min bror inte dött. Hon är övertygad om att Jesus kan hela. Men man anar här att både Maria och hennes syster Marta är lite tveksam över det här med Jesus, om Jesus kan uppväcka människor från de döda. Det är liksom kört nu när Lazarus redan är död, verkar poängen vara. Hade Jesus kommit tidigare när han var vid liv, då hade det varit en helt annan sak. Om du hade varit här hade min bror inte dött. Och på slutet här så ser vi hur systrarna, om det är lite oklart om det verkar vara Marta, men det kanske kan vara Maria också, som invänder här då när Jesus vill se Lazarus. Och så säger de ju då: han har redan börjat ruttna. Det luktar förfärligt. Gå inte dit. Och det är därför Jesus frågar den här frågan som kanske är lite märklig. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Det kanske inte så mycket en fråga utan en sån här retorisk fråga, det vill säga ett påstående utklätt som en fråga. Och poängen verkar inte vara att Marta eller Maria måste tro för att Jesus ska kunna uppväcka Lazarus från de döda. Det intrycket får man ju inte alls på slutet. Utan tron kopplas till att se Guds härlighet. Alla som såg hur Lazarus kom ut ur graven där och då såg inte detta mirakel som ett tecken på att Gud, livet själv, hade blivit människa i Jesus Kristus. Och därmed att dödens makt är övervunnen en gång för alla. Tron hjälper oss att hjälper Maria och Marta att se detta. Och tron hjälper oss att se det. Vi behöver sannoliken sörja vår och andras död. Och innan vi kommer till den punkten i livet också sörja den, hur döden gör sig påmind på alla möjliga olika sätt i våra liv. Men, och det här är jätteviktigt, vi inbjuds också att tro att döden inte har sista ordet över våra liv. Jesus har uppstått och vi ska sannoliken också uppstå. Nu Nu kanske vi bara behöver reda ut lite grann vad det här ordet tro är. Det är lätt sådana här ord som vi slänger oss med och kanske inte alltid tänker vad betyder de egentligen. Kanske lite den korta definitionen av tro är ungefär det här. Tro är främst tillit, det vill säga att lägga sig i Guds händer och lita på att det bär. Och det här är inte något som vi tar oss, vi rycker oss inte i kragen och liksom så, utan den här formen av tillit är ett gensvar på att Gud har blivit människa. Det handlar om att ta emot det Gud redan har givit oss i Jesus Kristus och till och med öppnat våra ögon för. Sen anar man här i texten också att tillit innefattar liksom övertygelse, att man liksom tror i betydelsen håller sant någonting. Vi antar vissa saker om Jesus som vi litar på. Vi antar att det bär när vi lägger oss i hans händer. Så tillit och övertygelse. Men om vi ska runda av nu då. Vad gör Jesus när döden drabbar oss? Om vi ska komma tillbaka till den här frågan. Vad gör döden, eller vad gör Jesus när döden bokstavligen drabbar oss, men också som i mitt fall när min mamma och pappas olycka, när döden skakar om vårt liv? De glada nyheterna är det här, tänker jag. Jesus hjälper oss att sörja allt som går sönder, och det är en del av helande processen. Och han hjälper oss inte bara, han sörjer med oss. Undra hur det är. Det får ni prata mer om i husförsamlingen den veckan. Vad betyder det att Jesus inte bara hjälper oss lite som på distans, utan han står och gråter där precis lika mycket som vi gråter? Och han inbjuder oss att se och förstå våra liv i ljuset av uppståndelsen. Gud har besegrat döden. Döden har inte sista ordet över ditt liv. Det är evangelium. Det är glada nyheter. Det är värt att fira. Det är värt att påminna sig om många, många gånger. Men det här trons seende, att se Guds härlighet, att se på sin tillvaro på ett visst sätt, är livsavgörande här. Eftersom vi handlar, hur vi känner och hur vi tänker utifrån hur vi föreställer oss världen. Det är liksom inte bara en sanning, utan det är något som präglar hela vårt sätt att vara, det här trons perspektiv. När vi tappar det så blir det tyngre än vad det behöver vara. Och när vi pratar om ett sånt här tema om liv och död, då tänker jag så här, att det är svårt att inte tänka på dem ibland oss här som har kommit till den här åldern att döden är kanske bara några år iväg eller kortare än så. Och trots det, trots att döden är så nära för en del av oss här, så är du här. Och jag brukar tänka på det ibland när jag kommer in, att människor som är här, som håller ut hela livet fast döden är nära, de är så vackra tecken för oss andra att döden inte kan skilja oss från Gud. Det går att tro fastän döden är så påtagligt nära. Tänk vilken gåva det är till vår församling att vi inte bara har unga människor, utan att vi har hela registret, även om det är lite ojämnt ibland i de olika ålderskategorierna. Och tänk också att stark tro och sorgens tårar absolut inte är varandras motsatser, utan sorgen kan vidga vår blick och fördjupa tro. Och tron kan hjälpa oss att sörja med hopp. Så att vi ser Guds härlighet mitt i allt som går sönder. Och vågar följa Jesus genom döden och upp på andra sidan. Låt oss be. Tack Jesus för den här bibelberättelsen. Tack för att den påminner oss om att mitt i den död som finns i den här världen. Och vi kan förstås ha upplevt olika mycket av den. Men mitt i allt det, och kanske förr eller senare kommer vi möta den, så finns det ett hopp. Det finns till och med någon form av djup glädje i den här förvissningen om att du har övervunnit döden. Och att döden inte har sista ordet över våra liv. Tack att vi får leva i det, att vi får ta emot den glada budskapet. Amen.